kanske undrar vad det där är för ljud, och det är filmat av en holländsk tidning, The Telegraph, som är på någon restaurangbar i Limburg i Nederländerna, som man ska säga, inte Holland tydligen, efter Max Verstappens vinst här i Barcelonas F1-race. Välkomna till Motorpodden, Janne Flash Nilsson, vad säger du om den här reaktionen? Alltså det är som att något land har vunnit fotbolls-VM ungefär.
När jag tävlar i Europa så använde jag faktiskt Zandvoort som utgångspunkt. Så att jag har varit mycket i Holland, och motorsport är väldigt stort i Holland, speciellt Formel 1. Jättestort. Jag höll på att säga nästan lika stort som fotbolls-VM, men det är ju ingenting, så att det var väl en kraftig överdrift. Men just nu så ligger det nog kanske framme före fotbolls-VM och fotboll efter Max vinst i Barcelona. Mm.
Alltså den här, det är ju häftigt att det är, man tror ju inte att det, man fattar ju att det kanske är större än i Sverige, och jag skulle ju aldrig se att det skulle hända samma sak i Kumla om Marcus Ericsson skulle gå och vinna, men just den här, han är större än vad vi tror här, i alla fall i Holland då.
Ja, som jag sa, Formel 1 har alltid varit stort i Holland, och han blev ju, vad jag förstår, den första holländska vinnaren i ett Formel 1-race.
Ja, det måste han ju vara.
Mm. Han som körde innan var väl hans pappa, och jag tror inte han vann nog inget race. Nej, det gjorde han inte, det behöver jag inte ens fundera på.
Nej.
Han vann ingen race. Och sen vet jag inte, kanske på 30-talet och 50-talet så, men jag tror att han var den första holländaren som vann ett Formel 1-race.
Mm.
Trots att det är så stort i Holland.
Exakt.
Ja, körde ju Formel 1 i jättemycket år där i Zandvoort, utanför Amsterdam.
Just.
I sanddynerna där, ja. Så körde de. Så, och vi tävlade också där, och sen så var det ett bra ställe att ta sig till England och Frankrike och Tyskland ifrån. Så att jag bodde där och träffade alla de här människorna. Och de lever som sagt var för Formel 1 framförallt då.
Mm. Hur stort tycker du det är att Verstappen går och vinner? Vi får ju säga det, att det finns ju en anledning till att han lyckas. Och det är ju att Mercedes-förarna kör bort sig direkt där på, ja,
och,
starten.
Och att det är lite kul faktiskt, eller lite kul ska jag inte säga att det var, men Kryat hoppade över klassen under Formel 1, rakt in i Formel 1, och tyckte att det var okej, och att han kunde få några extra år på sig där. Och det är bara i motorsport som man faktiskt kan ha sådana tankar, att man hoppar över hela den här skolningen som man behöver för att kunna tävla på hög nivå. Och det gick ju inte, vilket jag tycker synd om honom givetvis. Och han måste, om hela världen gläds med Max just nu för att han vann, så tror jag att Daniel Kryat inte gläds riktigt med han. Han har ju faktiskt varit fyra och femma och legat där på de här positionerna.
Han var ju trea till och med.
Ja, så att jag menar, hade inte han fått sparken just det här racet, så hade ju han varit i position för att kunna vinna sitt första F1-race. På grund av att Mercedes-bilarna körde bort varandra.
Mm. Jag såg att han faktiskt uttalade sig om det. Det låter ju lite så här, lite bitter så här. Jag vet att jag hade kunnat gjort det, men det tror du att han hade kunnat gjort om han hade suttit kvar i samma team? Alltså.
Jag tror att han hade gjort det till och med, om jag ska vara ärlig. Så att det blir ju lite bitter eftersmak när man säger så, men jag har ju också råkat ut för under min karriär att jag fått reda på att jag var kaxig när jag har sagt att jag skulle vinna, och sen har jag mörka när jag säger att jag ska bli fyra. Men man gör ju en analys på ungefär hur man passar på den här banan, hur bilen passar på den här banan och lite sådana saker, och så kommer man fram till ett svar, och det kan ju speciellt i Sverige uppfattas som kaxigt, men jag tror hans analys var rätt så rätt där. Hade inte han fått flytta på sig så hade nog han vunnit det. Mm.
Men att en 18-åring går och vinner Formel 1, är det positivt eller negativt?
Ja, det är lätt att säga att det är negativt om man tycker då att man ska få in en massa valpar som ska åka omkring och krascha där i bilar och halvkör ihjäl sig och andra. Men nu är väl Max rätt speciell då. Pappa där har ju The Boss, som han kallas. Har väl en inte alls så rosa karriär, hur han har pushat sin son fram till det här. Så att jag tror att han är väl förberedd för det här, och pappa har nog inte gett. Om vi brukar prata idrottspapper, så har du nog en idrottspappa här.
Mm.
Eller nog, du har en idrottspappa här. Och det finns mycket otäcka historier runt den här drillningen utav Max upp till idag. Men ja, det lyckades ju.
Ja, precis, och det snackades ju lite om, det var ju några rykten här, såg att han inte skulle vara hans människa fortfarande, men det demonterar om dagen efter race och någonting. Så att, ja, vi vet ju inte hela storyn där som sagt, men det som jag fascinerades av var att han var så cool efteråt också, och han svävade inte i vägen och intervjuer på det sättet, och liksom, ja, det kändes som att han var så här som ett streck liksom. Han var ju glad, men
du hamnar ju inte i den här positionen om inte du är mogen och redo för det.
Nej.
Du har ju Brodin från Edsvalla eller från Färjestad som gick rakt in i NHL.
Ja.
Spelade som en rutinerad back i ishockey redan vid 17 års ålder, 16 års ålder. Och du kan nästan jämföra lite med Verstappen här, liksom, i samma typ av människa, lugn och mogen och sådär. Och det finns ju på flera miljoner pojkar i 15, 16, 17 års ålder, så finns det ju en eller två. Och när de hamnar rätt då, som Brodin gjorde där, och Verstappen i det här fallet då, så funkar det ju att vara så här ung.
Mm. Du, han vann före Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel. Ferrari hängde inte riktigt med där. Ricciardo blev fyra, de tog i alla fall en Red Bull där, Ferrari.
Mm.
Men vad säger du om Hamilton Rosberg där i början?
Ja, för mig, jag har ju läst lite kommentarer på nätet, jag vet inte om. Jag har väl i princip samma åsikt som Rickard Rydell som var sportexpert där i tv. Efter 3 sekunder, och det var ju att Nico Rosberg tappar effekt.
Mm.
Nu vet vi ju varför. Det visste vi inte då efter någon sekund, men det syntes ju tydligt. Eftersom jag åkt på banan så vet jag att det är en fullfartshöger det där. Och det skiljer ju en 30 km i timmen, 40 km i timmen, vilket betyder att någonting är fel då. Och det var ju tydligt att han hade regninställt på ratten till motorn. Så när han svängde där och så laddade inte batterierna och sköt på ordentligt, så att det skilde väldigt hög hastighet. Och medan han då rattade rätt där, så kom han ju på att Lewis var bakom, så han skulle stänga dörren. Och när det går 280 km i timmen och du helt plötsligt svänger höger när bilen bakom har bestämt sig för att köra om åt höger, då hinner ingen reagera.
Nej.
Utan då trycker Rosberg av Hamilton av banan.
Men var det rätt att ingen fick bestraffning?
Nej, det var det inte. Det är ungefär som att ta hockey igen då, att klubban studsar upp i ansiktet på, och så åker han som höll i klubban och säger att jag ber så mycket om ursäkt, men jag menar inte det här. Ja, men då slipper du få utvisning. Ni är ju ändå,
precis, man har ansvar för sin egen klubba. Som, ja, du menar att man har ansvar för sin egen bil. Och
alltså, Rosberg var ju medveten om att han hade tappat effekten. Mm. Det var ju därför han ställde om knapparna.
Hur
på ratten.
Man, är det någonting han gör själv? Har han tryckt in någon knapp fel?
Ja, just det. Ja. De får inte sköta bilen från depån längre, utan han har ett mod där och som det heter. Så, och då har han fått på regn, och för att du inte ska få så mycket, du får en snällare motor,
ja,
när du går på gasen. Du får lika mycket hästkraft, men du får en snällare motor. Så vad man ser det är att han vrider tillbaks den till torrt, och sen trycker han på knappen för omkörning. För att få mer boost, för att han förstår att jag åker, det här går för långsamt. Och så svänger han höger för att stänga dörren. Problemet är ju bara att han kommer ju som ett möte bakifrån. Och när han tar beslut i 250 där och tar 280 och tar höger sida, och så stänger han så, då hinner han inte reagera.
Nej.
Så Rosberg vill inte köra ihop med Hamilton. Och Hamilton såg en lucka som han stängde igen.
Mm.
Och hastigheten emellan bilarna var för mycket.
Mm.
Så Rosberg ska ha ett straff där.
Mm. Ja,
du såg varför han inte fick straff?
Nej, alltså, jag
de körde ihop med varann.
Ja, precis. Ja. Var det, men, det? Ja, för jag läste någon.
Men om vi vänder på det, så säger vi så här, att vem behöver poäng?
Ja, precis.
Så om nu Rosberg av någon anledning med jämna mellanrum svänger på Hamilton, så kommer ju inte Hamilton i kapp i poäng om de båda bryter.
Nej, just det. Nej, det är sant. Det kanske blir så, men samtidigt.
Nej, det tror jag inte.
Men jag måste ha lite mer poäng där, men ja.
Nej, det är klart det inte blir så, men jag menar, vad jag menar är liksom att man kan inte, det finns ju en regel, och den handlar ju inte om de är inom samma team.
Nej.
I hockey gör du ju det, för då träffar ju klubban, då ska du bli utvisad för att du har skadat din egen medspelare. Det är kanske lite fel. Jag är osäker på vad som händer där faktiskt, men
det blir ju inte utvisning. Det är väldigt svårt att se, men
det handlar ju om att klubban inte får träffa,
ja, precis,
ansiktet.
Faktiskt, men jag tror, ja, men jag för mig att det står liksom motståndare alltid i regelböckerna där, men
jag såg i NHL nu var det en som slog klubban i ansiktet med flit på en, han blev i alla fall avstängd ett helt år, eller 13 månader.
Det är ju lite skillnad.
Ja, det är skillnad. Och, men det här så, var inte med flit.
Nej, exakt. Du, jag tänkte så här, för vi har ju faktiskt, Max Verstappen har ju värmländska kopplingar. Han är tillsammans med Mikaela Olin Kotelinski som är racerförare själv.
Mm.
Och jag gjorde en, nu spelar vi in det här tisdag och igår måndag så fick jag tag på henne. Gjorde en Skype-intervju, vi har försökt få till att hon skulle komma hit, men den upptagen, hon är nästan lika upptagen som du är nu för tiden.
Men,
ja, precis. Det är fullt röst. Men hon, vi kan lyssna här. Vi snackar lite om Max och även om hennes karriär här. Så vi tar ett litet break från oss och så lyssnar ni på detta.
Ja, då har vi med oss Mikaela Olin Kotelinski. Välkommen till Motorpodden.
Tack så jättemycket. Kul att man får vara med.
Ja, eller hur? Vi försökte få till det här, men du är väldigt sällan hemma nu för tiden, så det fick bli Skype.
Ja, det är väl nästan till aldrig som jag är hemma, skulle nästan säga. Så jag kommer väl snart ändra hemma till Monaco, känns det som.
Ja, det är så.
Ja.
Du, och just, vi kan väl gå in där då helt enkelt. Jag tänkte att det skulle mest handla om dig här, men ja, och du har ju fått uttala dig i en hel del svenska medier här sedan gårdagen. Och Monaco, ja, som du säger, det är ju där din pojkvän Max Verstappen bor.
Ja, precis.
Och i söndag så tog han en historisk seger när han vann i Barcelona.
Mm.
Som yngste förare någonsin i Formel 1. Ganska rejält mycket yngre än någon annan.
Ja, verkligen 2 år till och med, tror jag, om jag inte är helt fel. Jag tror Vettel var yngst innan på 20 år någonting.
Exakt.
Så att det är ju helt makalöst, helt otroligt. Alltså man är ju jättestolt. Men som jag har sagt till alla andra som har frågat, jag är inte förvånad. Alltså jag har ju aldrig liksom tvivlat på att han kommer vinna ett race. Och jag tvivlar inte på att han kommer bli världsmästare alls överhuvudtaget. Men jag trodde väl inte, liksom, som jag sagt till vissa, att jag trodde väl inte att han skulle slå till på första racet.
Nej, exakt.
Så jag satt och tittade på racet hemma med min bror och min kusin och deras 2 kompisar. Och man kan ju säga så här, jag ångrar ju rätt mycket att jag inte var på plats, det är ju nummer 1.
Ja.
Nummer 2 så är jag väldigt glad att jag inte var själv när jag såg det här, för jag hade varit så nervös, eller jag var ju nervös de sista varven, men det var väl lite mer uthärdligt när man inte var själv i alla fall.
Ja, det förstår jag. Men som sagt, vad tänkte du där? Som sagt, det hela blir ju möjligt av att Mercedes-förarna kör ihop där i början, såklart. Det ska man ju inte glömma bort, men, men då, när det händer och han gör en jättebra start där och allting, kände du att det här kanske går vägen redan då, eller var det?
Ja, men jag var så här, när det här hände, då sa faktiskt min kusin, han bara, men du, han kanske tar hem det, han kanske vinner nu. Och jag bara, nej, ta det lugnt nu, det är många varv kvar, så 65 varv kvar. Men det är klart, det var ju världens skräll när de kraschade ihop där. Och sen så, liksom, ja, när man tittade på strategier och så där, och jag trodde ju aldrig att han skulle köra en 2-stopp-strategi, jag trodde ju att han skulle gå in en tredje gång, såklart. Och det var ju först där när det kanske var 10 varv kvar som man började bli så här, men gud, han kanske inte ska gå in. Nej, men han kanske ska ligga kvar här nu. Och då när det var 8-6 varv kvar, då förstod jag ju verkligen att han kommer inte gå in. Han kan vinna det här. Och då, jag kunde ju inte sitta still i soffan och du vet, andades, och min puls var nog högre än vad den varit på länge, kändes som det då. Men det var verkligen
högre än när du tävlar själv, eller?
Ja, absolut. Så här nervös blir jag aldrig när jag tävlar själv. Inte ens i närheten.
Nej, det är klart, man kan släppa lite, för man är väl inne i sånt fokus då, antar jag, när man själv håller på som...
Ja, det är man ju. Och det är klart att man blir nervös, eller jag blir nervös innan race så, liksom, och det pirrar lite. Men samtidigt så vet man ju att det är bara att åka ut och göra sitt bästa. Och som sagt, jag litar fullt på Max och inte alls orolig, men det är klart man vill att det ska gå bra. Då blir man ju nervös den sista varven och vill inte att någonting ska gå fel. Och det var ju precis så det var, han gjorde ju inte ett enda misstag. Jag menar, att ha Kimi Räikkönen bakom sig och veta att varenda varv på rakan när det är deras, då kommer han kunna använda den. Och inte bromsa upp på sig någon gång, inte låsa upp något hjul. Det är helt makalöst.
Ja, och sen med tanke på hur allt hade varit fram till det här med just kontroversen kring att Kviat petades ner och allting. Och det är inte Max fel, men alltså han har fått svara på mycket frågor om det här och liksom det har ställts just att hantera den pressen, känner jag också är ganska imponerande, att förstår du, med allt, alla spekulationer och rykten som har varit runt det här bytet.
Ja, absolut. Men sen också som jag sa till några andra tidningar, att han är ju så himla, han blir aldrig nervös. Och han stressar inte upp sig, och han, liksom, han är så trygg i sin kunskap. Han vet verkligen vad han kan. Så han blir inte nervös, han blir inte orolig, han lägger inte liksom den pressen på sig själv. Han vet att, jo, men jag kan det här. Så han bara går ut och gör sin grej. Och för honom så, det är klart att han var jätteglad över det här liksom, förtroendet att få flytta upp till Red Bull redan nu och allt det där. Men han ser det inte som press, utan han ser det mer som att det ska bli kul, och han blir liksom mer motiverad. Så jag pratade med hans pappa här nu igår efter vinsten, och då sa han att, nej, men du vet, hela veckan han har gått runt och varit glad och skrattat och motiverad, och det är liksom, han har varit så lugn.
Mm. Ja, fick du första, har du hunnit prata med honom nu efteråt, eller har han varit helt upptagen med annat?
Nej då, vi pratade igår kväll. Så att, men det har ju inte riktigt sjunkit in än, varken för honom eller för min del heller. Alltså, det var väl mest nu idag som man började förstå. Men som du säger, yngsta någonsin liksom, och kliver in första racet med Red Bull och vinner, och att han vann igår. Och det är ju, jag menar, om jag har svårt för att sjunka in, så är det nog samma sak för han. Så när vi pratade igår så var han ju superglad och jättelycklig liksom, men fortsatt så, så är han ju sig själv.
Du, just på, med tanke på det, vad tror du kommer hända nu? Jag menar, nu tog han ytterligare ett steg här, och jag menar, han har ju varit påpassad och så, men nu helt plötsligt, det är för ganska få förunnat att faktiskt vinna race i Formel 1. Det är inte, alltså, det är inte alla som gör det under en lång karriär ens.
Nej, verkligen inte.
Vad tror du det kommer innebära? Blir det att gömma sig för paparazzis nu för er två, eller när ni, och sådana saker?
Man kan väl säga så här, vi funderade ju på att gå på IKEA i Belgien för bara kanske någon månad sedan. Och redan då sa han till mig att nej, jag vet inte riktigt om det går, det kanske inte liksom fungerar. Man kan säga så här, nu tror jag inte att vi kan gå på IKEA i Belgien eller Holland. Det går liksom,
nej,
inte.
Nej, exakt. Du, jag såg, det, jag vet inte om du har sett det här filmklippet, det var The Telegraph, en holländsk tidning som hade filmat i Limburg. Är det där som har varit basen, eller...?
Gud, jag har inte jätte, jag är så dålig, nej, på geografi. Nej,
i alla fall, det var i alla fall en bar, restaurang någonstans där de massa människor hade samlats för att sett racet.
Ja.
Har du sett den filmklippet?
Nej, jag har inte gjort det. Nej. Det vore lite häftigt.
Du får in och kika på det, för det alltså sitter som, det är några hundra som sitter och följer det här racet, och det är jubel och det är glädjetårar och det, ja, du vet, som, ja, men sånt man kanske bara ser i när ett land vinner fotbollsguld ungefär. Ja, precis. Lite sånt. Ja. Alltså det var en sån här riktig samling, och det var häftigt att se. Du får gå in och googla på det på The Telegraph.
Ja, jo, men det vet jag. Den sidan brukar Max vara inne på ofta. Jag ska gå och kolla. Nej, men det var ju, det kokade ju min telefon också igår. Vi har ju en del holländska vänner också, och du vet, de sa det, de bara, det är som att landet har vänts upp och ner, det är helt otroligt, varenda person är liksom stolt och glad och firar, och det var, ja, och det är då man också inser liksom vilken grej han har gjort.
Det är häftigt som sagt. Men du, egen del, för din del, för du har ju faktiskt en egen karriär. Det blir lätt så här nu att den glöms bort i de här dagarna, men...
Ja, det är klart. Det har jag ju sagt till alla som har ringt och frågat, och om man har velat skriva någonting, så har jag sagt att jag kan absolut jättegärna lämna en kommentar. Det är inte något problem med det, men jag vill liksom att, menar, det här är hans vinst. Det är han som har gjort det här, det ska vara fokus på han. Så det är klart att det blir det, och det har jag ju inga problem med alls.
Ja, precis. Men du, Adac GT Masters för din del i år, efter tre säsonger, om man säger, i enhetsklassen. Först Sirocco och sen TT. Stämmer det?
Faktiskt, ja, fyra år till och med. Så jag körde tre år i Sirocco R-Cup och sen så ett år i Audi Sport TT Cup. Så det blev ju fyra säsonger i enhetsklassen, men framförallt framljusdrivet. Så jag har ju inte så jättemycket erfarenhet av, som du säger, dels blandad klass som det är nu, men också bakhjulsdrivet, så allting är ju väldigt, väldigt nytt för mig.
Mm.
Men det är spännande.
Berätta lite om serien.
Ja, om man inte är jätteinsatt och superkoll så kan man väl säga att det är den andra största racingserien i Tyskland efter DTM. Och så som det ser ut nu också, det är fullt startfält, 32 bilar. Och just nu är det den tuffaste GT3-klassen i världen faktiskt, med de bilarna som vi har och de förarna som vi har i det här mästerskapet. Så ja, inofficiellt så säger många det faktiskt just att det är den tuffaste. Och det som är väldigt speciellt är ju att också tidigare så har jag tävlat själv. Men i den här serien så tävlar man två och två. Så det är inte
Just
bara
det.
det att det är bakhjulsdrivna bilar, utan det är också blandade bilmodeller och att man tävlar två och två. Så då går det till så att på fredagen så har vi två stycken fria träningar på en timme var. Och då kan vi dela upp träningen precis hur vi vill sinsemellan. Så vill jag köra, ja, eller teamet om de vill att jag bara ska köra de här 2 timmarna totalt sett, då gör jag det. Sen på lördagen så börjar jag och kör kvalet 20 minuter. Och
Och det är
sen...
alltid du som börjar, eller? Är
Ja,
något ni har
precis.
bestämt?
Nej, det går till så här nämligen, för man får en klassificering av FIA. Och då är det högsta platinum, och sen är det guld, och sen är det silver, och sen är det brons. Och platinum, den får man om man är fabriksförare och dessutom gjort bra resultat, om man har vunnit Le Mans eller topp 3 och så vidare. Så Marco Bonanomi, som är min teamkamrat, han har ju platinum. Och guld får man om man är fabriksförare, men kanske inte riktigt på den nivån fabriksförare. Jag menar, Marco är Audi sportfabriksförare och sen finns det ju de som är mer åt GT-hållet fabriksförare. Så till exempel vår svensk Edvard Sandström, jag skulle gissa på att han är guld, skulle jag tro. Silver, det är jag. Det är om man inte är fabriksförare men gjort bra resultat, gjort bra ifrån sig. Och brons är man om man, ja, inte är fabriksförare och kanske inte gjort jättebra resultat. Och då är det så att i den här förarduon så är det alltid den som har gjort, eller som har då lägst klassificering i den här ordningen, som startar, eller som kör kvalet på lördagen, startar racet, och sen så på söndagen då så startar den med högre och kör kval och startar racet.
Och det är två race per helg.
Precis, helt rätt. Två race och två kval. Så jag kör ena kvalet, Marco kör andra kvalet.
Ja, just det. Du, lite trög start för er har det varit.
Ja, det får man säga. Alltså det är ju så här att det är ett helt nytt team. De har kört Porsche Carrera Cup och har ju supererfarenhet därifrån. Men jag menar, för dem då att kliva in till den här serien, det är mycket nya regler, det är ny bil. Det här med ny bil och inställningar och hur det fungerar och hur man ska tänka som ingenjör. Så att det har varit väldigt mycket nytt för dem, också mycket nytt för mig såklart. Så därför är ju Marco en klippa att ha här, som har erfarenhet från bra team och liksom vet hur det ska gå till och också vet mer om R8 än vad jag gör såklart. Men vi har fortfarande en lång bit innan vi blir ett toppteam. Vi har rätt komponenter. Vi har bra mekaniker och vi har bra ingenjörer och jag tror verkligen att vi kan bli ett toppteam, för att det som är, om man jämför med då Formel 1 till exempel, i Formel 1 så är det ju väldigt mycket pengar och det är självklart pengar i den här serien också. Men du kan som ett mindre team slå dig upp och vara i toppen utan att du måste ha de där miljarderna som det är i Formel 1. Men vi har fortfarande inte riktigt fått till det. Nej, tyvärr.
Och som sagt, om man tittar på startfältet ändå, så om man tittar, eller om man bara tittar på poängställningen här, men man ser namn som Marcus Winkel också, som har
Ja.
förflutit i F1, och Rahel Frey där som körde DTM, va?
Precis. Jo, men och sen
Och
så
det är
hade
Tom
vi...
Schück, och det,
Ja.
ja, det Rosenqvist var med i början där,
Ja.
Felix.
Så det är ju inte någon... Det är inga nybörjare jag kör emot. Och det sa Marco till mig. För att nu speciellt efter andra racehelgen så var det på en helt ny bana. Och vi fick inte riktigt till heller med inställningar. Och då sa han det till mig att du måste förstå att jag tycker att du gör ett jättebra jobb. Men det är inte någon Sirocco Cup eller TT Cup som du kör nu. Utan du kör liksom världens tuffaste GT-mästerskap. Och jag menar, Marcus Winkelhock var vår coach förra året i TT-cupen och sen ska jag ju plötsligt året efter tävla mot han. Det är klart att det blir kontraster och att det är så mycket tuffare, men jag menar, jag försöker tänka tillbaka på 2012 när jag faktiskt klev in i Sirocco R-cup. Då var det ju precis lika tufft för mig då, så som det är nu. Och 3 år senare så vann jag. Så att jag tror ju absolut att jag har möjlighet att växa, både jag och teamet. Men det är det här ordet tålamod som jag alltid får höra så himla ofta. Det är det jag ska.
Ja, exakt. Men du, om vi bara tar en kort resumé, för du började egentligen relativt sent med motorsport egentligen, väl?
Ja, det gjorde jag. Jag var 12 år när jag började med gokart. De flesta är ju 4-5 när de börjar. Så redan där var jag liksom 6 år efter i utvecklingen, så att säga. Och sen när det kommer till banracing får du ju börja redan när du är 16 år gammal. Och jag började först precis när jag hade fyllt 19. Så jag var ganska sen. Och det som gjorde att jag har kommit nu, för nu är jag ju en av de yngre i den här serien som jag kör i. Så det har ju liksom gått i egentligen raketfart när jag väl började med Touring Cars Racing. Och jag hoppade väl över steget att tävla hemma i Sverige, för det gör många. De tävlar kanske 2-3 säsonger hemma i sitt eget hemland och sen efter det så tar de sig ut till, ja, Tyskland är det ju mestadels eftersom det är störst där. Och det steget hoppade jag över, så jag drog till Tyskland direkt.
Ja. Men du hade lite kopplingar till Tyskland sen tidigare egentligen, eller hur? Så det var ganska naturligt på ett sätt.
Ja, det får man säga. Alltså dels också för att både morfar kommer ju från Tyskland. Mamma och pappa jobbade då också båda två i Tyskland. Och sen i och med att jag fick den här möjligheten att vara med på en uttagning för Volkswagen Motorsport och FIA Women in Motorsport. Och då fick jag chansen att åka till ett reducerat startpris 2012 i Volkswagens rockärcup. Och då, visst, det är så här i efterhand så kanske man kan säga att ja, men du kanske skulle tagit något år innan i Sverige och lärt dig mer. Men en sån chans tackar man inte nej till. Så
Nej.
absolut, det var stenhårt första året och 13:e plats som bästa placering, det var inte jättelätt. Men ja, jag ger inte upp utan jag fortsatte och kämpade vidare. Så med mer kött på benen så vart det bättre och bättre för varje år.
Och jag vet, det har min poddkollega Janne pratat om det här tidigare, att det handlar inte om hur tidigt man börjar och hur talang, alltså, han menar att det inte finns något som egentligen heter talang. Jag håller inte riktigt med där, men alltså,
Nej,
förstår du, jag menar att, men
det
ju
handlar
mer
mycket
du
om
kör
träning
och
och
att och liksom
vilja.
träning och
Ja,
viljan och du har
jag
ju ändå
skulle...
tagit dig fram nu.
Ja, det sa min pappa till mig, för att jag, som sagt, det är inget jag ska sticka under stol med. Jag var jättebesviken efter senaste racehelgen när jag inte alls fick till det. Jag menar, i Oschersleben var jag ändå ganska så nära Marco, medan nu på Sachsenring var jag inte nära honom tidsmässigt och jag fick inte alls till det. Och det är klart att man är besviken, men då är det ju som min pappa sa det, att börja med att titta först om du jämför, ja, när du körde gokart. De du tävlade mot, vad gör de nu? Eller samma sak, titta på de nu som körde Rockcup, vad tävlar de nu i samma serie som dig? Så att det krävs ju mycket vilja för att få ihop och kämpa och liksom inte ge upp. Få ihop samarbetspartners, få ihop till budgeten. Göra bra resultat och synas och ja, tro på sig själv. Så att det är ju många komponenter som spelar in. Men sen måste jag nog kommentera och säga att det är klart att lite talang måste man ha. Speciellt när man börjar komma upp mot toppen. Då tror jag att det är kombination. Den som då har både talang, tränat mycket och kör mycket, den blir ju bäst. Jag tror att det är svårt att vara, ja, men, talanglös och träna hur mycket som helst och bli bäst. Det tror jag inte finns faktiskt.
Nej.
Inte på toppen.
Men den där talangen kanske man kan utveckla, och sen att den finns, den kom, alltså som sagt, den kanske inte visades när du var 14 år, utan den kanske kommer fram
Nej.
först nu också, om
Ja.
man tittar så då. Men det, som sagt, det är en lång annan diskussion som vi har haft här tidigare. Men
Ja.
som du nämner ändå, så där, jag tittade på den här juniorställningen som där du räknas, antar jag.
Det
Du syns väl
försvann
inte
där.
i.
Nu vart det
Aha.
jättedåligt med kontakt här helt plötsligt.
Oj, hör du mig nu?
Ja, nu hör jag dig.
Jo, den här juniorställningen, som det är väl där du räknas enbart, antar jag.
Jag räknas ju totalt också, jag och Marco.
Okej.
Men jag är ju också i den här junior och då räknas enbart jag. Och det är för att, ja, man ska lyfta fram de här unga som är under 25 och som har silver eller lägre. Just för att det är ett sånt tufft mästerskap där det är så många rutinerade guld, platinumförare, äldre förare som har kört det här hur länge som helst. Och då för att vi också ska kunna ha ett, ja, mäta oss mot oss själva, någon som är på samma nivå och samma, ja, nybörjare eller vad man ska kalla det för. Då har man det här juniormästerskapet. Och
Okej.
i Örsjösleven så låg jag faktiskt på en 5:e plats innan jag fick punka och tappade ner till 6:e plats. Men så då var jag ju absolut jättenöjd med race 2 där.
Men jag ser till exempel, du nämner tidigare konkurrenter och sånt, jag ser att Jordan Lee Pepper körde väl samtidigt som dig i flera år, va?
Jo, men det gjorde
Och
han.
vann.
Ja, han vann ju 2014 och Calvin van der Linde vann ju 2013 och är också där. Och sen har jag en faktiskt i mitt team nu, Lukas Schreier. Han körde också Sirocco R-Cup 2000, ska vi se, 13 också. Och var med. Så några finns det gör det, men det är inte så att alla jag tävlade mot också har tagit det här klivet upp och är på samma,
Nej, men jag tänker ju som
är i samma serie.
han Pepper där är, vad ska vi se nu, 5 poäng före i poängställningen. Och han vann ändå den här serien som du faktiskt inte har vunnit totalt.
Nej.
Så, ja, om nu är det svårt att jämföra, men om man bara tittar så som du är inne på, att det är inte bara att komma in och tro att man kan dominera den här serien.
Nej, verkligen inte. Och speciellt nu när det är fullt startfält, 32 bilar, det är helt otroligt. Och jag vet namn som ja, man har tittat på tidigare, som kanske kört Porsche Carrera Cup och vunnit där. Och så ser man att de namnen nu, de kör liksom runt om min bil och är ungefär samma pace. Så det är stenhårt, det är det verkligen. Och det som också är så stor skillnad är att tidigare, som sagt, när jag kört enhetscuperna, då har det kanske varit däckstryck och krängningshämmare som jag kunnat ställt in. Och sen så har det då varit stort sett lika, ungefär för alla. Medan här så kan du ju, får du till bilen rätt och ställer in den rätt till föraren, så kan du ju tjäna hur mycket som helst i tid. Medan hittar du fel och du inte får rätt, då kan du ju också tappa väldigt mycket. Så det är också
Exakt.
en helt ny värld med inställningar, och också kunna förklara väldigt detaljerat hur kändes det i den svängen, i entry, hur kändes det i mid, hur kändes det i exit, hur var det i början av träningen, hur var det i slutet, mitten. Så jag vet ju rent mentalt sett så var jag ju helt slut efter första racehelgen, för att det är så mycket mer att analysera och tänka på. Absolut, jag sitter ju med dataloggning och analyserar min körning jämfört med Marcos. Men som sagt, just det här tekniska är så mycket, mycket mer nu än vad det var tidigare.
Och du, hur är det då egentligen att, som sagt, att dela, att det hänger på två? Är det en jobbig sits att vänja sig vid, eller att man är två om det, att det inte bara hänger på dig själv hur det ska gå?
Nej, för min del, i och med att jag kommer väldigt bra överens med Marco, och jag litar verkligen på honom. Han är superduktig, jättemycket erfarenhet, så den biten är jag inte alls orolig för. Och jag menar, jag har också varit i grupptävlan förut när jag tävlade i gymnastik eller när jag dansade, så jag är ju van det här vid ändå att man tävlar tillsammans, så att man har förståelse att gör den ena ett misstag, ja men nästa gång kan det vara jag som gör ett misstag. Så jag tycker, det har jag inte alls något problem med. Men det som
Nej.
är speciell feeling är ju det här på söndagen, speciellt när han då kommer in, för då har man kör mellan 25 och 35 minuter, och då har du ett 10 minuters window, pit window open. Så då kan du åka in och så ska alla bilar under de här 10 minuterna byta förare. Och just då när han åker in och man står där och man är beredd och ska göra det här snabba bytet, och sen då när man väl har hoppat in och bältena är pådragna och man ska åka ut, då åker du direkt ut i ett race. Och det var nog det mest konstiga första racehelgen för mig. Att åka ut ifrån depån, och redan liksom depåsvängen så var det ju race mode. Och det har jag aldrig varit med om tidigare, utan då har det alltid varit, ja, men två uppvärmningsvarv och starten, och sen har det ju gått iväg. Medan nu var det direkt ut.
Ja, exakt. Och så kommer det bilar lite
Ja,
huller om buller
precis.
där också, antar jag.
Ja, ofta är det inte så att du kommer ut helt fritt, utan ja, då är det ju någon bil där i närheten och så ska du fightas med den. Och ja, det är ju fullt flow där direkt när man kommer ut.
Nästa tävling, Lausitzring här då, som sagt. Det är en bana du känner igen lite bättre.
Ja, jag körde ju faktiskt mitt absolut andra R8 LMS-test där 2014. Och sen så körde vi ju tester nu också inför säsongen en dag. Det var väl första gången jag satt i bilen, så körde vi på Lausitzring. Eventuellt att vi får till en test då nu innan nästa race, det får vi se. Det vore skönt, men vi får se. Så banan har jag kört och det känns också tryggt, för att det var en tuff utmaning senast nu på Sachsenring. Dessutom är Sachsenringen väl allmänt känd för att vara en väldigt svår bana. Och då blev det, ja, det var en tuff utmaning. Men det känns bättre nu att komma till Lausitzring, där jag kört och vet hur banan ser ut, och ja, också kört på vår R8 LMS där.
Är det R8:orna som går bäst? För det är ju rätt många olika märken i mästerskapet ändå.
Ja, det som är att vi har ju något som kallas för BOP, vilket betyder Balance of Performance. Så inför säsongen så åker en förare och provar alla de här olika bilmodellerna på en bana. Och då får man utifrån, för att bilarna ska vara lika då, en restriktor och även extra vikt i bilen. För okay. att de ska vara lika sinsemellan. Men sen också till exempel efter Oschersleben så var det rätt mycket Audi i topp. Då fick vi ännu sämre BOP, så då fick vi ännu mer vikt i bilen.
Ah.
Och det är samma sak, de som kommer om det är topp 3, de får också extra vikt i bilen.
Mm. Så, det är klassiskt gammal STCC.
Ja, men faktiskt. Det är faktiskt det.
Ja, och det så, kan man ju tycka både och om, eller hur?
Ja, och jag kan säga att just nu i början så tyckte jag att vår BOP var väldigt rättvis. Medan nu på Sachsenring till exempel så märktes det att på rakerna så det går så långsamt. Mm. Jättesnabba i svängarna. Ja, det alltså, gör
i samma bilmärke.
Ja, i samma bilmärke. Tyvärr är vi nu fler Audis än vad det är, till exempel Nissan eller Corvette. Corvette nu tror de var på 10:e plats och vann ett race, vilket nästan ska vara omöjligt i den här serien. Så de hade ganska bra BOP-förutsättningar, så att säga.
Mm. Du, sen har ni 4 tävlingshelger till efter Lausitzring.
Ja, då är Red Bull Ring, så den har jag kört på. Återigen en bana med långa raker, men jag tror ändå att Audi ska kunna göra bra ifrån sig där. Och sen så har vi en Nürburgring efter det. Och sen är det Zandvoort, där har jag inte kört. Och sen är det sist Hockenheim.
Mm. Vad vet du sen? Som sagt, det är långt kvar på den här säsongen och så, men är det en serie du kommer fortsätta i en lång tid framöver, eller om du själv får bestämma, eller vad vet du?
Ja, om jag själv får bestämma så vill jag vara kvar i den här serien. Tanken, jag har skrivit ett 3-årskontrakt med teamet, men det är klart, vi får ju se hur allting fungerar under årets gång. Krävs ju också att jag ska få upp budgeten även till nästa år. Mm. Men om jag och teamet växer tillsammans så vi får till bra resultat och jag också får med mig budgeten till nästa år, då vill jag vara här i 3 år. Och sen är målet att jag ska ha samma utvecklingskurva som jag hade i Stroke R-Cup, att det blir bara bättre och bättre för varje år. Och sen är mina förhoppningar DTM om 3 år.
Mm. Och det har du pratat om länge, DTM. Känns det som att målet har kommit lite närmare när du ändå har tagit det här klivet, eller?
Ja, absolut. Verkligen. Marco säger också, som har kört DTM-bilen, att den är ganska lik den här nya R8-LMS-en i körstil och körtänk. Så det här är ju verkligen en förberedelse mycket mer inför DTM än vad till exempel Audi Sport GT Cup var. För där är ju bilen helt annorlunda och körstilen helt annorlunda.
Mm.
Och det är klart att det känns närmare, men just nu när det går lite tungt så... Det är klart att jag känner ju inte att jag kommer ha ett DTM-test kanske om 2 månader. Men om 2 år och 2 månader så hoppas jag kunna vara där.
Ja, du har några år på dig, känns det som också. Att ta dina kliv.
Ja, för så gammal är jag ändå inte riktigt än.
Nej, exakt. Du, går det att följa den här serien? Kan man titta på den? Sänder de live till och med? Eller?
Ja, det gör de. I Tyskland så sänder de ju faktiskt live på deras största sportkanal, så man kan, det finns 2 alternativ. Antingen går man in på sport1.de, tror jag att det är, eller så kan man gå in på ADAC:s officiella hemsida, så då googlar man bara ADAC GT Masters och sen har de livestreaming där. Väldigt smidigt, vi kör ju våra race samma tidpunkt varje racehelg. Nu kan jag inte svara för Lausitzring eftersom vi kör tillsammans med DTM, men annars är vi alltid huvudklassen och då kör vi alltid 13.15 lördag och söndag.
13.08 ser jag faktiskt att det står här, ja, på hemsidan.
Okej, okay. Ja,
så några minuter tidigare. Ja. Men nästan. Men det kanske är då sändningen börjar eller något, jag vet inte. Eller om det var en lite märklig starttid.
Ja, men det kanske var senast nu på Lausitzring så var det nog 13.08. Ja, tidigare så har det varit på Oschersleben till exempel. Då var det 13.15, race 1 och race 2. Sachsenring race 1 var också 13.15. Så jag skulle gissa på att det ska vara det fortsatt nu i framtiden. Förutom kanske Lausitzring.
Ja, just det. Och ADAC säger man, inte ADAC som man vill säga som svensk.
Ja, det beror lite på precis vilket språk du tar det på. Är det i Tyskland då säger de ADAC, GT Masters. I Sverige så säger vi väl ADAC.
Mm. Men vad står det? Är det typ namnet på förbundet eller någonting, va?
Ja, det är ju, nej, det är ju en, alltså det är ju en bilklubb, ADAC, och även alltså för vanliga bilister. Så till exempel, om du är med i ADAC och din bil går sönder, då är det de som kommer att hämta dig och transportera din bil till närmaste verkstad. Och
Just
de
det.
har ju, senaste mätningen de gjorde, om det var 2014, då hade de 18,9 miljoner medlemmar i den här bilklubben. Så den här tidningen som går ut till väldigt många personer.
Ja, nu säger jag Allgemeiner Deutscher Automobilklubb, är Tysklands och Europas största bilägarorganisation, enligt Wikipedia. Ja,
Precis.
där ser man. Så det är, men det är de som driver serien då, helt enkelt, eller?
Ja, det är de som driver serien, och sen så har du ju även flera underklasser, ADAC Formel 4, där Mick Schumacher kör. Så det är väl det, och så några andra till småklasser, eller mindre klasser, som är våra supportklasser.
Du, för att återvända nästan till där vi började det här samtalet, det är ju, du pratar om Monaco, där är nästa Grand Prix i Formel 1,
Helt rätt.
26-29 maj. Är du på plats då, eller?
Ja, men jag är ju det, och jag säger att jag hade ju gjort allt i världen för att byta Monaco till Barcelona. Hade ju jättegärna varit där, men det ska bli jättekul, för att vi bor ju där nu, har vår lägenhet där, så då blir det ju lite som hemmaplan.
Exakt. Ja, du, vi får se om det blir fler segrar redan i år här då, eller vad som händer med Max, och sen får vi se, följa din karriär med spänning här och se ifall ni kan ta kliv uppåt i alla fall.
Ja, men det hoppas jag. Så det,
Det kanske
men
blir.
jag tror det. Jag tänker att det här är nog kanske ett lite glöd också till mitt team, att Max gick och vann här. Så vi får se vad som händer på Lausitz Ring.
Exakt. Nej, det kanske inte dröjer så länge innan det kommer en första seger för dig och Marco där.
Nej, det vore inte fel faktiskt.
Nej. Jättebra, men du, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Och lycka till här nu så hörs vi framöver. Vi får kanske göra en avstämning mot hösten här och höra hur allt gick.
Ja, men det tycker jag. Tack så jättemycket för att jag får vara med. Och tusen tack för lycka till. Jag ska köra hårt och göra mitt bästa.
Ja, Mikaela och Lin Kotolinski där som såklart är stolt över pojkvännen, får man ju säga.
Hon ska vara stolt över sin egen karriär också, tycker
Ja,
jag.
precis, eller hur?
Fantastiskt duktig. Hon och mamma och pappa,
Och
Susanna och Jerry,
brorsan.
och brorsan Fredrik. Ja.
Ja, det är en häftig,
Det är mycket
och så ända
blod i
från
ådrorna. Det är
morfar
inte
där,
blått
Freddy.
blod i de här ådrorna. Och så Freddy, ja.
Ja.
Det finns en historia faktiskt, att när jag var jätteliten åkte jag till Karlskoga. Och så tittade jag i programmet och så tänkte jag måste hålla på någon. Och så hittade jag en att hålla på, och han startade sist utav en 35-40 bilar. Och så blev jag jättebesviken. Jag var kanske 10 år eller 8 år eller sånt där. Och så körde han upp så jag blev etta. Så att han var stor idol för mig hela mitt liv, och det var Fredrik Kotelinski,
Ja.
pappa till Susanne.
Just. Som hon säger där, morfar,
Morfar, ja.
som Michaela nämner i intervjun där också.
Mm.
Det låter ju som när jag började hålla på Button i Formel 1 där. Han startade inte riktigt sist, men han vann ju det där loppet. Jag berättade ju om det i en av de första poddarna där, när jag var i Budapest 2006, och han bröt i kvalet och startade långt ner i alla fall och gick och vann. Det är lite roligt sådär när man. Och han var stor, Freddy.
Ja, mycket större än vi förstår. Motorsport under hans storhetstid var kanske inte så stort just i Sverige då. Och det fanns ju inga kabel-tv, så man fick ju inte se hur det var så. Men Fredrik Kotelinski har alltid varit stor i bilvärlden, ska jag säga.
Michaela då, som sagt, hon kör ju det här GT Masters, har ett treårskontrakt nu. GT Racing, vad säger du om det? Är det steget? Hon vill ju till DTM här framöver. Tror du att det är rätt väg att gå? Hon är trots allt i Tyskland och kör och
Ja,
visar upp sig.
alla vägar som gör att man kör är rätt väg att gå.
Ja.
På nyheterna i morse så var det en som hade råkat ut för något riktigt hemskt, behöver vi inte gå in på, men han sa så här att hans son har fått reda på att han var på fel plats vid fel tidpunkt. Och då sa han, men vad är rätt plats och rätt tidpunkt då, sa han. Och det är väl så att när det gäller motorsport här, så är väl rätt plats och rätt tidpunkt där du är.
Ja.
Och sämsta styrningen man har är ingen styrning. Ja. Det är liksom, när de här bilarna går ju fort som hon kör, och så hon kör på de här banorna som DTM kör på. Så att hon är nog på rätt ställe, det tror jag.
Du har kört lite GT
Lite.
I Sverige här med Prinsen.
Ja.
Vad tyckte du? Det var inte...
Nej, det var inte riktigt min grej. Det var väl inte. Jag gillar ju sprintrace, alltså när starten går och så kör du så mycket du orkar i 25 minuter. Mm. Och när man säger så mycket man orkar, så då är det verkligen så mycket man orkar.
Mm.
Varenda centimeter betyder något, varenda hundradels sekund. Och GT-racing är väl något liknande så. Jag körde ju Bathurst några år i Australien. Då körde vi 7,5 timmar då, och körde 1,5 timmars stint då, som det heter.
Mm.
Och för mig blev det ungefär som att jag kunde ha tagit med mig en liten picknickkorg och ha med mig lite musik och sitta och mysa lite i bilen i 1,5 timme.
Mm.
Och det var väl inte riktigt... Jag tycker om när det... Jag gillar kval, när du ska ladda liksom ett varv så. Nu är jag för gammal och dålig för det, men jag kommer ihåg vad jag tyckte om det. Det är svårt, och sprintracing är svårt.
Ja. Du, på tal om sprintracing, Legends Racing Sprint, eller vad kallar man det?
Legends Race är sprint, ja, faktiskt.
Du pratade ju tidigare här om att, eller inför, att alla vill slå dig, och i helgen här när du var premiär så var du väldigt givmild mot alla och lät alla slå dig. Vad hände egentligen?
Ja, det som hände var ju att den klassen har ju växt då, vi är ju 50 stycken som kör serien. Den är väl säkert störst i Norden just nu, Legends Cup. Och jag, som precis som vi sa förut, har otroligt mycket att göra, och vare sig huvudet eller något annat är med, så att jag inte ens tittat på bilen sedan förra året. Och inser ju då kanske att det inte är rätt att tävla när man inte har tränat, inte varit ute och provat bilen, inte ser om man fungerar. Men så känner jag lite press där också, att det är så många som vill tävla mot mig som har börjat i klassen, så att jag åkte ner till Kinnekulle. Sen hade vi ytterligare otur då. Det var ju fint och varmt och skönt på fredag. Sen var det ju 2 plusgrader och regn från sidan och blåst och storm på lördagen.
Mm.
Då var det inte enklare. Och sen fungerade inte växellådan som den skulle. Kardanstången hade släppt. Det var vibrationer och ingen fungerade. Så till slut så körde jag ett av.
Ja. Men var det två race?
Ja, fast då åkte jag hem. Då hade jag...
Du packade upp.
Skillnaden mellan mig och många andra är att då, när jag blir sur så blir jag jättesur.
Okay.
Och då var jag sur.
All right.
Så jag kom in efter första finalen där, och så körde jag rakt upp på släpkärran, tog inte av mig kläder eller någonting. Och så när folk hade fattat ungefär vad hände, då satt jag hemma.
Oh.
Ja, då tog av mig racekläderna hemma.
Oh,
jag gick rätt in i bilen och åkte, och det är väl kanske så. Men det är en lyx som jag kan unna mig nu när jag bara kör för mig själv.
Mm. Emil Persson vann dubbelt, va?
Mm.
Fjolårsmästaren.
Han gör ju precis tvärtom.
Ja.
Han är både snabb, duktig och förbereder sig.
Du sa ju faktiskt att du skulle göra det, men jag förstår att det har blivit lite... Nej. Att du skulle satsa i år, men med den här STCC-satsningen och allt, och... Du skrev på Facebook här att den här veckan, jag är imponerad att du orkar stå här och spela in lite podd när du skrev att den här veckan är den tuffaste sedan 2006-2007, skrev du på Facebook.
Ja.
Det är rätt mycket att göra just nu.
Ja, det är många bollar i luften och mycket beslut som ska tas, och mycket, mycket viktiga beslut som behöver tas. Liksom, för jag har väl en 25-30 anställda just nu. Då.
Mm.
Det hade jag ju inte för... X antal månader sedan sådär. Så att men det är ju kul, det är inte så liksom. Men det blir svårt att tävla då.
Mm.
Men hjärnan är inte med. Och jag var där och prövade bilen på fredagen där den fungerade inte. Åkte jag hem istället för att bo över i Kinnekulle.
Ja.
Och sen så strök jag fria träningen på och sov istället på morgon. Så jag kom direkt till kvalet.
Mm.
Jag behövde...
Inte optimalt.
Nej, det kan vi väl säga.
Som sagt. Det,
Sen spelar inte det någon roll om inte man heter Janne Flash Nilsson då.
Är det så?
Så alla, jag har 50 stycken siktar på en liksom.
Ja, ja.
Då hade jag bara hetat Lars Gustafsson och kört på 20:e plats och tyckte det var kul, då är det liksom en sak. Men, jag får mycket uppmärksamhet. På gott.
Ska du köra,
bara på gott.
Kör du resten ändå? Eller hur?
Jag har inte tagit beslut än. Det beror på lite vad som händer den här veckan då.
Mm. Är det STCC-satsningen som för framtiden som ska sys ihop eller?
Bland annat. Okay. Det är faktiskt 4 bollar som jag ser ihop den här veckan.
Mm.
Stora också, stora grejer.
Då har vi pratat om att det finns rejäla satsningar i som ligger i pipelinen om allt går i lås.
Ja, och sen har jag nästa race på torsdag. Jag ska gå upp på scen och sjunga också med bandet. Jag har ju ett band också.
Oh.
Vilka jag heller inte har tränat för och så det är några bollar nu.
Ja.
men allting är ju roligt. Det är därför jag säger ja till det. Det är liksom, så jag inte står här och vara sur och säga att det är jobbigt. Utan alla bollarna är ju liksom sådana bollar som man önskar att man skulle få ta tag i. Det är bara problemet blev bara att de blev under de här veckorna samtidigt allihop.
Det är bra. Nu har vi som sagt, vi blev sena förra veckan, så nu är det ju nästan 2 veckor i rad vi kör podden, men nu dröjer det ju 2 veckor till, så nu får du tid att andas från det här i alla fall.
Ja.
Men det här är bara kul, eller hur?
Ja, precis.
Du såg du rallycrossen då i helgen också, eller?
Ja, jag gjorde jag.
I Belgien.
Amen.
Mattias Ekström, andra raka segern. Han vann före Lubb och Petter Solberg. Mm. Anton Marklund 4, François Duval hemma före han 5. Och Johan Kristoffersson med problem igen i final och blir 6. Mm. Och nu leder faktiskt Mattias Ekström VM. Vad säger du om det?
Jag har faktiskt 3 analyser där som förstår för mig. Då. Och då är det så här att Mattias Ekström leder VM är jag inte förvånad över, kan jag säga med en gång. Han är en riktig... Han har en räv. De brukar säga, om man lyssnar på det här nu så brukar han alltid skratta när jag säger att de flesta har en räv bakom öronen. Men han har en rävfarm bakom båda öronen. De är stora nog till också, båda öronen. Så att han har nog fått ihop sitt team från förra året till och fungerar nu då. Sen har det varit mycket asfalt i ett par race här nu.
Just det sa du med efterrockarna.
Ja, och det stämmer. Det liksom funkar ju... Funkar ju för många givetvis, men funkar nog bäst för honom, både inställningsmässigt och så. Sen Solberg, han har haft lite stolp in i sitt liksom. Han har kanske inte varit den snabbaste hela tiden, men då ändå liksom lira med lite, och det är klart att då åker du av tronen till slut. Och sen har du Timmy Hansen.
Mm. Som är långt ner nu. Han är
men det är också väntat. Det är också väntat.
Är det så? Jag trodde på Tim i år att han skulle vara med.
Det är just därför det går dåligt.
Jaha, för att jag...
för att du trodde på han. Nej, men det är så här att när du kommer in i någonting, i motorsport eller ishockey eller vad det kan vara, så är du rookie. Och rookie vet vad det är. Det är alltså nybörjare.
Precis.
Och en nybörjare kan i princip inte göra någonting fel. Utan vad han gör så får han beröm. Han tog sig till A-final, det är bra. Han tog sig till B-final, det är bra. Han vann race, det är bra. Han kom 2, det är bra. 5, bra. 4, bra. Allt är bra liksom. Sen bara över en natt så vänder det där till vinner du i år då.
Mm.
Och då får både omgivningen och rocken då, som man var helt plötsligt, otroliga krav på sig. Och Max Verstappen vann nu i helgen. Alla tycker det är kul. Om 2 år när han har vunnit VM några gånger som Vettel har gjort och så är det inte så roligt att bli 3 längre och 2 och sådär, utan nu undrar de liksom, kanske ska byta ut dem mot någon som vinner istället så. Och där har väl Timmy hamnat i år. Nu fick han ju tjuvstart, trots att han var snabb som fasen i helgen då, så fick han ju tjuvstart för att han råkade rulla lite. Och varför rullade han? Jo, för att han var lite het på kopplingen kanske, eller så kröp han på kopplingen, jag vet inte, men det är lite små grejer hela tiden som jag skulle kunna lätt från utsidan i alla fall säga att han har nog lite mycket press på sig.
Mm. Ja, som sagt 12 i VM med 23 poäng. Och det är Ekström har 78, Solberg 73 och Kristoffersson är fortfarande 3 med 58 där.
Mm.
Och tror de där Kristoffersson, vad är det de inte får ihop i? Nu i och för sig har det ju varit
lite så. Men ena stunden så blir du påkörd och så vinner du på åt. Och nu har han ju fått någon liten lätt träff som har gjort att han har fått punktering. Och det är såna här små grejer. Mm. Till exempel... där i Portugal när banan var felbyggd enligt mig då, att den här alternativspåret, då kom du liksom i 200 in på banan där de andra åker 70.
Mm.
Det är ju så, det är bara tur att det inte hände stora smällar, och där gick då ett styrstag eller en hubb sönder för när de touchade i lite han och Solberg.
Mm.
Det kunde lika väl ha gått 1 centimeter åt vänster så hade inget hänt liksom.
Nej.
Och nu var det väl i Hockenheim fick han punktering efter någon påkörning bakifrån.
Precis.
Och så hur många påkörningar bakifrån är det inte?
Ja, det är ju så.
Ja, han har haft stolp ut helt enkelt.
Men då känns det som att det börjar utkristallisera sig en topp här ändå. Är det, ska vi räkna med Lubb och Heikkinen där såklart också? Kanske Robin Larsson, nu hade han lite tyngre än här, men...
Ja, Lubb är väl den som är i en uppåtgående kurva.
Mm.
Så att jag skulle nog säga att han kommer nog... Lubb är ju duktig, det behöver vi inte säga 2 gånger. Och han har inte kört rallycross någonting, något enstaka race och sådär. Så att är det någon som de ska se upp med så är det nog Lubb.
Mm. De drar till England nu.
Där har du också en teamkompis då till Timmy.
Precis.
Förra året var Timmy liksom den oskrivna stjärnan i gänget som vann. Och mamma och pappa driver teamet och sådär. Och helt plötsligt så kommer Sebastian Loeb in, då, den bästa rallyföraren ever. Och så gör han resultat. Liksom. Det blir också press som du måste kunna hantera. Han är ju inte så gammal, grabben.
Nej. Nej.
Det får han ju i ordning på. Det tror jag.
Vi får hoppas att det är kul så många svenskar som möjligt här uppe. Det, i och för sig är det ju ett nordiskt mästerskap.
Det vore kul om det var några som inte var svenskar där uppe.
Ja, faktiskt. Det är ju faktiskt Loeb som bryter den här än så länge. Och sen, ja, nej, lite mer. Det är nog bra för sporten överlag. Jag tänkte så här att din favoritserie drar till Italien, MotoGP.
Mm.
Jag såg här nu att Dovizioso, kommer han bli kvar i Ducati?
Mm.
Vad säger du om det?
Det är nog bra, tror jag. Giannone är ju väldigt, väldigt snabb, men han gör ju väldigt mycket misstag. Då. Och sen så är det ju samma där då. Det brukar börja med misstag och sen slutar det med att de slutar göra misstag och då vinner de VM. Då. Så att det var nog en tuff uppgift att välja mellan Dovi och Giannone där som teamkompis. Men det kanske går lite också på temperament och på hur man jobbar som team också. Det vet ju inte vi någonting av. Och det är lätt från utsidan att säga att Dovizioso är mer rutinerad som... De kommer ju att satsa på Lorenzo.
Mm.
Så de är ju inte ute efter två etter utan de är ute efter någon som kompletterar Lorenzo. Mm. Och det kanske var Dovizioso då.
Man brukar ju säga så här att i hockey börjar väldigt tidigt silly season och sådär. Mm. Och du vet, Schweiz började tidigt och de gör klart med klubbar för ett år i framtiden, men det här
är ju löjligt.
Nu har de ju liksom,
nu kör alla för det teamet de inte ska köra för
precis,
nästa år snart.
Så här tidigt. Ja. Är det normalt i MotoGP eller är det något som har blivit i år?
Nej, det är inte normalt, men det är väl så att alla vill väl ha Lorenzo. Och då ville de ju knyta upp han så fort som möjligt och sen fick han ju det största kontraktet som någon har blivit erbjuden någonsin.
Mm.
Så det blev väl ett sug efteråt då. Pedrosa skrev ju på för han var ju på väg mot Yamaha då. Och ta Lorenzos plats. Men då skrev de ju tvåårsavtal med honom i förrgår.
Ja. Ja.
Och det brukar de ju heller inte göra. Va? Utan, men det är nog en kombination av att de vill få ihop teamerna så fort som möjligt så att de inte lämnar dem.
Mm.
Och, ja, de största hugger ju först.
Ja. Sånt här brukar ju vara lite, i motorsport så känns det som att det är sånt här man vill hålla intresset vid liv efter säsongen och lite rykten och spekulationer. Vad ska man spekulera om nu egentligen?
Nej, men det som har hänt är ju att cyklarna har ju blivit mer lika när de har tagit bort det här elektroniska systemet. De får åka med en enhetselektroniskt system då. Och då blir ju helt plötsligt den som kan påverka cykelns resultat. Jag menar, tittar du på Formel 1 då, så är det ju liksom Mercedes 1, 2 och sen är det ju Ferrari 2, 3 eller Red Bull 2, 3 liksom. Men tittar man på MotoGP då så är det ju så att det är föraren då som avgör vem som blir 1, 2, 3, 4, 5.
Mm.
Och då vill de ju ha de förarna knutna till sig så fort som möjligt så ingen annan tar dem.
Nej.
Så här hade det nog varit i Formel 1 också om det var föraren som avgjorde vem som blev 1.
Okej. Okay.
Det är det ju givetvis, men eftersom det är ju bara att titta på en startgrid. Ja, det står 2, 2, 2, 2, 2 och så efter vilket bil de kör.
Det är jättetydligt. Ja, det blir spännande. Vad säger du, Italiens Gran Premio d'Italia här nu 20-22 maj? Tror de har fått ordning först och främst på det här med däcken och brukar det vara ett bra race här och så?
Ja, det brukar ju vara ett bra race. Och sen kommer vi nog höra buropen ända upp hit till Sverige, tror jag, när Marquez, de hatar ju det här. Nu är vi ju inne i Rossi country här.
Just det.
Alla banor är ju Rossis banor. Mm. För han äger väl 60% av publiken är ju fans till Rossi.
Mm.
Men här äger han väl 99% av publiken.
Det är så. Ja, det är klart. Det är verkligen hemma.
Här är han kung.
Mm. Du, det är Mugello, eller vad man säger, va?
Mugello, ja.
Har du kört där?
Nej, det har jag inte kört. Nej. Det har jag inte gjort. Det är ingen tydlig bilbana så. Utan
det är en motorcykel.
Mm.
Ja, det blir spännande. Sen är det dags för VM-rally igen i helgen.
Mm-hmm. Fantastiskt.
Ja, precis.
Min paradgren.
Hängde du med sist där i Argentina?
De har kört alltså.
Ja, det var ju några. Det är ju Kalbem är ju liksom, de tycker att det är för mycket. Jag tycker det är lite, alltså jag förstår ju varför det är så sällan, men det blir väldigt det blir lite uppstyckat. Det är ett race i månaden ungefär.
I rally?
Ja, de kör en tävling i månaden ungefär. de vill ju inte ha fler, de vill ju ha färre nästan. Men i alla fall, senast vann ju Hayden Paddon australiensaren och bröt äntligen den här Volkswagen-dominansen och Scheer-dominansen.
Vad kör han för bilar?
Han kör Hyundai.
Hyundai? Mm. Ja, ja, där har vi en... Det kan jag ju säga då att vi, där är vi ju med och bidrar. Ida, om du hör den här podden. Vi har en tjej som heter Ida som gick i Säffle. Och hon... Säffle motorsportgym. Mm. Gymnasiet. Och sen så har hon praktiserat på Flash Engineering. Och sen har hon jobbat runt lite och hon har hamnat i Hyundais fabriksteam i Tyskland. Från och med i februari.
Se där. Mm. Hon jobbar hon i Tyskland eller är hon med runt?
Ja, hon, just nu så jobbar hon med testbilen, men hon ska vara med i, på stora bilen också några gånger. Ja.
Spännande. Som mekaniker? Eller?
Ja, hon är mekaniker. Ja. Jätteduktig.
Fränt.
Så det var säkert hennes idéer om hur bilen skulle vara inställd där som gjorde att de vann. Exakt.
Jag kan säga, för det är du som inte följer rally-VM lika mycket som du följer allt annat eller racingen där, men som sagt, Volkswagen, det vet du, har varit totalt dominant. Det här var ändå häftigt senast i Argentina, för att Orger startade först och får spåra och få lösgrus och allting, och han halkar ju efter då givetvis de första två dagarna, men tredje dagen så brukar han alltid knappa in, och så var det 2,6 sekunder inför den sista sträckan och alla bara, ja men nu tar ju Orger paddan här, det är inga konstigheter, alla räknar med. Men Paddon slog och sker med drygt 11 sekunder på den här sträckan.
Han ville vinna.
Han liksom körde så här. Det var riktigt häftigt att se. Och det är ju livesänt de här. Mm. Det, liksom, det kunde inte ha blivit bättre reklam för de livesända rallysträckorna. Så häftigt. Men nu är det Portugal. I fjol var det Volkswagen 1, 2, 3. De maxade. De tog verkligen så mycket poäng som du någonsin kan göra. De vann liksom Power Stage och allting sådär. Så det är väl ingen skräll om det blir en liknande pall i år. Mm. Däremot så dags för Pontus Tideman igen. Mm. Han glömde vi när vi pratade om sån här, kommer du ihåg när vi satt på Gelleråsen och pratade om förare som kör olika discipliner. Tideman är ju en sån, han har ju faktiskt kört barnracing. Han har kört rallycross.
I skokart.
Ja, precis. Det är ju också en sån vad tror du om hans chanser nu? Är det liksom, han har ju ändå tagit steg för steg och han känns det som att vi har en framtida svensk VM-stjärna i Pontus.
Ja, jag hoppas det, för det känns alltså, det som är svårt med rally är att det finns liksom ingen stege riktigt. Kör du racing då så finns det ju liksom juniorformerbil och sen så finns det F3 och sen finns det GP2 och sen finns det Formel 1 då. Och sen hoppar du därifrån till Indy Light i USA och sen vidare upp till och så finns det liksom inte i rally
lite
riktigt.
Lite ändå med det här VRC2 och du kör lite motorsvagare bilar.
Ja, men det är VM där.
Ja, precis, VM ja. Ja, du måste ut i VM först i stort sett. Ja, precis. Kanske att det finns ett, ja du kan ju köra den här EM-serien, men jag tror inte att stallcheferna sitter och tittar extremt mycket där om du inte är jättedominant.
Nej, och problemet med rally är väl som all motorsport givetvis och all sport är att du måste träna mycket. Och det finns liksom ingen sån där SM statusklass där du kan se att oj, de här killarna är duktiga. Det finns några Emil och sådär som kör i Sverige och så, men de får inte riktigt den där profileringen som du får om du kör racing.
Nej, precis.
Där du tydligt liksom får reda på om du är bra snabbt, om du förstår vad jag menar. Mm. Som Felix där som kör F3, då får man reda på att han är svar stark och så. Mm. Går de vidare sen till nästa klass i hans fall då, Indy Light i USA.
Ja, Pontus var ju och körde i Asia Pacific i fjol och totalt dominerade. Och jag tror ju så här, för han vann ju varje tävling med flera minuter. Han hade liksom hårdast konkurrens var från stallkamraten och han var ändå överlägsen honom. Men han menar på att det var skitviktigt att få köra de här 10 tävlingarna eller vad, just för att få den här träningen som. Och i år har han kört några asfaltstävlingar i Tjeckien för Skoda där liksom i deras mästerskap bara för att träna.
Vad sa vi egentligen nyss?
Precis.
Vilken är den sämsta styrningen?
Ja.
Det är ingen styrning.
Nej, precis. Nej.
Och det är väl, där gör ju Pontus helt rätt. Alltså allt med ratt och fyra hjul ska han ju köra.
Mm.
Och det är ju det som har varit Mattias Ekströms styrka. Att han, när han började där så umgicks vi väldigt mycket på slutet av 90-talet. Vi körde ju go-kart och rally och racing liksom och cross och allt vad fasen, allt höll man på med. Och idag så specialiserar de sig lite för tidigt alltså, så att de blir inte breda. Så Mattias är en superproduktion utav den här breda.
Mm.
Så jag tror Tideman, jag kan tänka mig att Tideman tittar lite på Mattias liksom. Ja.
Ja, de har jobbat ihop.
Även PG som sagt,
han
har varit
ju, han körde ju för Mattias i ett år där i rallycrossen, så att det känns som han har fått en del input.
Det tror jag.
Ja, du, som sagt, stressig vecka, så jag tror vi avrundar här. Ja, så du får kila vidare till nästa uppdrag.
Och ta en hel podd med mig, vad jag gör.
Ja, exakt. Det blir, när jag tänker så här, när får vi nyheter om det här då? Är det någonting som kommer dröja, eller gör du klart och bassonerar ut det direkt, eller?
Jag vet faktiskt inte. Det var en gång i tiden så hade jag ju ett jätte PR-manage runt mig liksom, som med folk som skriver och filmar och tänker och skickar ut och lite såna saker. Idag gör jag ju i princip allting själv, så jag har inte riktigt kommit till hur jag ska presentera det när det blir klart.
Okay.
Det är inte heller klart än då, det är bara muntligt klart och muntligt klart är inte klart.
Nej, precis. Du har också sagt att det ska vara underskrifter på papper.
Ja, det är, alltså, allting kan brytas, men det måste vara i alla fall, alla parter måste vara överens om vad vi har bestämt. Mm. Och det har väl kanske motorsporten och de som utövarna kanske inte alltid varit jätteduktiga på.
Nej, precis.
det är väl inte vi som ska åka runt eller motorsport. Men det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att man är 100 när man berättar vad man ska göra.
Mm. Så är det. Men du, nästa gång så kör vi ju vecka 22 där. Någonstans slutet av maj, början av juni.
Mm.
Tror du att vi kan prata om det här då? Ja, precis, då har det varit Monaco precis. Ja. Men tror du att vi kan prata om det här då redan, eller får det bli senare?
Vi kan, oj, vilken bra fråga. Det kan vi nog.
Mm. Vi får se då.
Mm.
Vi tar det inte som några löften, men om inte annat så, som sagt, så får vi blicka tillbaka mot Monacos Grand Prix som har varit den helgen där.
Och STCC, torsdag den 26.
Just det.
TV-racer.
Precis. Ja, då det är tur att vi har i den veckan efter i alla fall, så då brukar det bli lite lugnare för dig kanske.
Mm. Ja, men mitt liv ska bli lugnare. Det är bara att allt som skulle ske under en period på 8 månader hände inom samma 4 veckor. Det var liksom inte, det var det som krånglade till sig.
Ja,
sen ska det hända mycket.
Så är det, så är det. Bra, men du, vi säger så länge.
Ajaj.
Hörs vi framöver.
Hej då.
Hej.